Havet tar och havet ger av Kristina Simonsson Rönnqvist. Inläst av John Pekkari, producerat av Bokea. Förord. Innan du börjar läsa. Den här boken är ett resultat av många och långa bussresor mellan Skärhamn och mitt arbete i Göteborg. Huvudpersonen, Anders Setsson, blev mitt sällskap och bidrog till att tid och rum försvann på ett mystiskt sätt under resorna. Personerna i boken är gestalter utifrån min egen fantasi. Eventuella likheter med personer i verkligheten är en ren tillfällighet. Karlssons rederi och dess kontor finns inte heller i verkligheten. Men kontorsbyggnadens läge på berget i Rönnäng beskrivs utifrån den fantastiska vy som kan skådas från klipporna. Jag hoppas att du får en härlig läsning. Tack Anna och Kirsi för att ni tog er tid att läsa mitt manus och gav mig fin feedback. Tack Thomas och Gunilla för givande diskussioner och framförallt bra coaching. Dessutom hoppas jag att mamma och Magnus tycker att det varit värt besväret att i alla lägen stötta, inspirera och bidra med positiv energi. Mamma, Magnus, Elon och Simon, ni får alla kramar jag kan ge. Kristina Rönnqvist. En kväll i Rönnäng 1938. Arvid Karlsson stängde försiktigt dörren bakom sig i den regniga oktoberkvällen. Han drog upp kragen på rocken mot öronen och satte den stickade mössan på huvudet för att mota bort den råa kylan som slog emot honom likt en kall, fuktig handduk. Efter en kall och diskret blick mot vägen konstaterade han att kusten var klar. Bestämt stegade han ner för trappan ut på den oupplysta vägen och promenerade sedan vidare hemåt. Visslande för sig själv rörde han sig snabbt framåt i mörkret. Som alltid efter ett besök hos Ellen kände han sig tillfredsställd och nöjd. Dock lite mindre nöjd än vanligt. Ikväll var hon lite frånvarande på något sätt. Hon var inte riktigt med på noterna. Han fick göra hela jobbet själv. Det var han inte riktigt van vid. Det kändes som ett nederlag på något vis. Hon beklagade sig och sa att hon inte mådde riktigt bra när han först närmade sig henne. Som om det skulle spela någon roll. Det ursäktade kanske hennes passivitet. Tack vare hans fasta beslutsamhet förbyttes hennes försiktiga nej till total tystnad när han knäppte upp byxorna och gjorde klart för henne vad han ville. Efteråt tolkade han Ellens tystnad som att hon i alla fall var nöjd när han drog på sig kläderna för att ge sig av hemåt. Mäkta stolt över sig själv konstaterade han under sin promenad att han minsann visste hur fruntimmer skulle hanteras. Han skulle se till att hälsa på Ellen en gång till innan veckan var slut, för sedan var det slut på roligheterna i några månader framöver. Oskar var på hemgång igen. I 2 månader hade han varit ute och fiskat tillsammans med Arvids bror Bengt. I brevet som Bengt skrev till Arvid lät han hälsa att de förmodligen skulle vara tillbaka i Rönnäng om en vecka. Fiskelyckan hade varit god och de var nöjda inför den stundande vintersäsongen. Under vinterhalvåret låg båtarna för det mesta stilla eftersom islägga hindrade dem från att komma ut och in i hamnen. Då fick de nöja sig med att fiska från ekor vid iskanten. Det betydde att Oskar förmodligen skulle vara hemma i några månader, vilket förhindrade Arvid från att hälsa på Ellen. Huttrande drog han rocken tätare omkring sig. Efter ungefär 200 meter svängde vägen skarpt och han kunde skymta konturen av sitt eget hus lite längre fram i mörkret. Alice var höggravid där hemma. Med magen i vädret var hon enorm där hon vaggade omkring. Högst motbjudande faktiskt. Hon skulle förmodligen inte neka honom hans äktenskapliga rättighet till förlustelse, men i ärlighetens namn var han inte intresserad. Han såg fram emot träffarna med Ellen som fortfarande hade ungdomens fasta, runda former. Ellen var inte svår att övertala när lusten smög sig på. Hon kastade blickar efter honom redan när de gick i småskolan. Arvids kompisar retade honom för det. När Arvid för 2 år sedan valde att gifta sig med Alice hörde han av bekanta att Ellen grät. Av olycklig kärlek förmodade han. Ellen gifte sig 1 år senare med Oskar. Oskar var bästa vän med Bengt, Arvids bror. Sin bror och Oskar ville han helst inte tänka på. Arvid förstod inte vad Bengt såg hos Oskar som var så speciellt. Bengt och Arvid ägde sina båtar tillsammans och de drev sitt rederi, men Oskar kom alltid i första hand för Bengt. En orsak var förstås att de båda hade de papper som behövdes för att segla båtarna. Arvid själv lyckades inte skaffa de behörigheter som krävdes för att kunna mönstra på som skeppare. I examinationerna fick han mycket svårare prov än både Bengt och Oskar. De hade en sådan tur och trodde att de var för mer än honom. Han påpekade det.